Så här låter det i Stockholmsnatten.
Ja, precis. Det är när Orfeus-statyn utanför Stockholms konserthus har vaknat till liv och ger sig ut i Stockholmsnatten på jakt efter sin Eurydike.
Men jag tänker på Natt på museet. Det här med liksom att saker som inte borde leva får liv plötsligt och
just
springer
det.
Iväg.
Det här är balletternas motsvarighet kan man säga.
Hej Johan.
Tjena Lolo.
Och hej alla som lyssnar. Det här är Mästerverken. Här guidar vi till den bästa och roligaste klassiska musiken. Jag tycker det är väldigt kul klassisk musik idag.
Det är väldigt kul musik. Orfeus i stan, den här balletten från 1938, komponerad av Hilding Rosenberg. Fantastisk musik.
Mm. De som gjorde balletten blev ju inspirerade av Carl Milles staty som föreställer Orfeus utanför konserthuset. Det här som man samlas vid när man inte vet var man ska hitta varandra.
Väldigt bra mötesplats.
Mm. Den hade kommit upp, Orfeus-statyn, bara 2 år tidigare.
Mm.
Det ser ju lite grann ut tycker jag. Det är ju liksom Carl Milles grej det här att statyerna ska se ut som att de håller på att röra sig eller att de vill dansa eller vara på väg någonstans.
Just
kanske.
Den är ju imponerande och Orfeus står där uppsträckt, spelar på sin lyra. Men det är också något fräscht med att ta de grekiska gudarna och placera dem i samtiden. För det här är ju inte minst egentligen en berättelse om det urbana, om storstadslivet. Att man faktiskt visar att Stockholm är en storstad och det finns barer och museer här och liksom det pulserar av en slags musik alltihop.
Ja, men ska vi börja lyssna från början då? För hela balletten startar ju utanför konserthuset och vid den här statyn. Och det är sommarkväll och det är jättemånga turister som rör sig på torget.
Precis, och då hör man musik inifrån konserthuset. För där spelar de nämligen ur Glucks opera, Orfeus och Eurydike. Så hela balletten börjar alltså med ett musikaliskt citat. Mm. Och i den stunden vaknar vår Orfeus-staty till liv.
Jag tycker man hör lite grann att han börjar röra på sig.
Ja,
sådär.
Det finns i musiken, det finns en slags sprödhet här och man hör nästan hur statyn dammar av sig lite grann också och tar sitt första steg på något sätt.
Men var det Gluck någonstans? Är Gluck precis i början bara eller är det hela?
Ja, det är precis, man hör det precis i början av den här scenen där Rosenberg helt enkelt citerar Orfeus stora klagan efter sin Eurydike. Liksom.
Okej, okay. Hur låter det?
Någonting sånt.
Just det.
Fantastisk tolkning här som ni hörde. Mm. Lite tar sig vissa friheter, men ändå.
Jag tycker du kan få anställning.
Okay.
Historien om Orfeus, han försöker hämta sin döda hustru Eurydike från underjorden med hjälp av sin sång. Och han är en sån fantastisk sångare så att han lyckas få löfte att han ska få henne tillbaka om han kan låta bli att vända på sig och se på henne.
Mm.
Men när han går upp ur underjorden och hon går efter så kan han inte låta bli att vända sig om. Det är så jättejobbigt att han inte kan det. Och så sjunker hon bara ner igen.
Och här saknar han henne ju direkt när han vaknar där stående på socken. Men då är det ju så fint att de andra statyerna faktiskt kan trösta honom. Att det säkert ska gå att hitta henne. Men när de då har vaknat så inser de ju en lite mer beklämmande detalj här och det är ju att de är nakna. Ja. Som så många andra statyer.
Det brukar inte göra så mycket annars.
Nej, de står där och fryser på vintern, vet du. Men det allra första de gör är att de dansar över till varuhuset Pub som låg mitt emot konserthuset länge. Och där klär de på sig. Ja, nej, det här är ju, ja, kära någon. Vilken fin
någon.
Musik.
Ja.
Jag tycker det här vi anropar alla koreografer, sätt upp en Orfeus i stan genast.
Ja.
Det är så mycket fantasi och charm här.
Men vem var han nu då, den här Hilding Rosenberg? Alltså jag har ju sett på foton.
Mm-hmm.
Han ser ju ganska tråkig.
Nej, det
kanske elak. Han ser allvarlig
tycker
ut.
Det?
Ja.
Ja, allvarlig. Jo, men det är han, och han är väldigt seriös. Det är han ju. Men jag tycker ju hela den här balletten tyder mycket på en humor faktiskt. Men
ja, verkligen.
Han är ju i och för sig den svenska tonsättare som representerar modernismens inbrott i svensk musik. Han har koll på hur det låter på kontinenten i början av 20-talet. Han kan sin Schönberg och Hindemith och Stravinsky, alltså de stora namnen vid den här tiden.
Och det kan ingen annan i Sverige, typ,
inte,
eller?
Inte många, alltså. Han är ju, Rosenberg blir ju en av dem som verkligen tar det här som sitt uppdrag att göra upp med romantiken, den förhärskande romantiken i svensk musik.
Ja, men det var så gulligt. Jag läste hans beskrivning av när han hörde Schönberg första gången och blivit helt liksom knockad. Han skriver att den här konserten som han var på, jag tror 1920 eller något sånt där, hade varit en så skakande upplevelse att han kom inte ihåg någonting mer från konserten. Och under tiden efter det, skriver han, så var jag nog ingen trevlig studiekamrat, för att Schönbergs musik var som ett klubbslag som vände upp och ner på allt. Och, men jag vet inte, jag blir så här berörd av honom, för att han är så... Jag menar, han tar det på allvar, helt enkelt.
Ja, det gör han ju. Och man hör ju också tydligt Schönbergs inflytande på den unge Hilding Rosenberg. Omedelbart är det som är Rosenbergs första stråkkvartett. Det är ju... Ursäkta, det här låter väldigt mycket som Schönberg.
Men alltså, vad tyckte folk i Sverige om den här moderna musiken då? Var vi redo för det?
Ja, inte alla, tror jag.
Nej.
Det finns ju ett roligt och också väldigt känt citat av den evige Wilhelm Pettersson Berger, som inte bara var tonsättare utan också recensent då, och en väldigt elak sådan.
Mm-hmm.
Han recenserar Rosenbergs första stråkkvartett och skriver att det låter som fyra förrymda Konradsbergare. Alltså förrymda mentalpatienter, som med nit och stiltrohet återge en femtes barbariska och nattomtöcknade fantasier.
Men gud!
Så det är väldigt, väldigt härlig prosa det här, vackert formulerat, men kanske lite, var kanske inte så roligt för Rosenberg att höra det här.
Så, jag blir liksom upprörd på så många plan. Och Konradsbergarnas vägnar, de här stackarna som var intagna på psyket, och också extremt elakt, alltså.
Ja, det här var en annan tid.
Men hur reagerar han då, Rosenberg?
Alltså, jag tycker han verkar ändå reagera på rätt sätt. Han tar ju det som en indikation på att han är på rätt väg. Att det han gör är någonting viktigt. Det skakar om i den här svenska...
Ankdammen.
Ja, exakt. Ja, det här blir ett viktigt verk. Mm.
Ja, men nu är vi i alla fall i Stockholm. Och ja, vi fortsätter.
Känns skönt, tycker jag.
Ja. Orfeus, han fortsätter leta bland andra skulpturer i Stockholm för han vill hitta sin Eurydike.
Mm.
Han är på Kärleksudden på Djurgården. Där stod det då en staty med ett kärlekspar. Och sen så går han till Humlegården och hittar Fredrika Bremer. Och sen smiter han in på Nationalmuseum, för där står Sergels staty av Amor och Psyke.
Just det, och det är ju lustigt med tanke på den här historien om Orfeus och Eurydike, för det är ju typ samma story egentligen, fast med det viktiga undantaget att den slutar lyckligt.
Yes.
Och de är ju alltså med i balletten och man hör här hur Amor och Psyke dansar ut från museet. När man hör den här musiken så tror man ju nästan att Stockholm ligger vid Medelhavet eller någonting. Det finns en sån värme i det. Mm. Det är så sensuellt, men på ett sätt som jag inte riktigt känner är Stockholmsnatten. Fast det är klart, det kan vara varmt här också på sommaren, det vet vi ju.
Men jag tänkte på det här avsnittet vi gjorde om Roms Pinjer.
Ja.
Vad hette han som hade gjort det nu?
Han heter Respighi, att du inte har lärt det nu. Det är en lollo, tycker jag, är faktiskt. Du är programledare i
Mästerverket. Ja, det är pinsamt. Ja. Vi klipper bort det.
Det här kommer inte klippas bort, det kan jag lova dig.
Men är inte det här lite Stockholmsversionen av Roms Pinjer? Här går vi runt och...
Jag hade inte tänkt på det, men det är klart att det är ju något av en turistguide i musik också, ja. Det här faktiskt.
Man
det här
skulle ju kunna ha det i öronen och gå runt, ja, och kolla på lite olika, oh ja, statyer och sådär. Men du, svenska balletter.
Ja, det är ett kärt ämne det.
Ja, finns det några så här riktigt kända svenska balletter?
Jo, men det gör det, men de är ju inte så många. Alltså det här med dans har varit starkt i Sverige, men det är inte så många kanske riktigt framstående kompositörer, balettverk på det sättet.
Ja, just det, själva musiken.
Musiken, vi har ju förstås Alvéns Bergakungen på 20-talet som ju är underbar. Sen har vi ju då den här svenska balletten i Paris som sätter upp Vikingdals Dårarnas hus, som är ett mästerverk. Med en samling förvirrade personer instängda i någon slags absurda fantasivärldar. Det är jätterolig musik.
Det är lite så här Konradsberg, det låter som...
Ja, det är på den vägen där.
På den vägen.
Ja. Och Rosenberg har ju också skrivit flera baletter, en innan Orfeus i stan. Det finns Blomdahl och Lidholm som också skriver varsin ballett på 50-talet, men that's about it faktiskt.
Vad gäller just musik?
Ja, sen är det klart att det finns koreografer som går i framkant och ett stort intresse för dans i Sverige. Vi har ju Birgit Kullberg och Mats Ek och Alexander Ekman och allt
det heter. Där som kommer lite senare.
Ja, visst, absolut. Men det, ja, jag inbillar mig ibland att detta att kompositörer i Sverige inte har skrivit så många balletter beror lite grann på att vi är så litterära i det här landet. Vi vill ha text, vi vill ha tydliga budskap, förstår du? Och det här är ju något, det blir ju så vagt i balletter.
De bara dansar,
man dansar
och rör sig runt. Och...
Här vill vi ha budskap. Och de...
Kan man ta så här plakatballett då? Att man liksom...
Bra idé, hörru. Vi skriver upp det.
Men jag tycker det är roligt att idén till hela den här balletten kommer från en rysk diplomatdotter. Hon bor i Stockholm, hon heter Vera Sager. Mm. Och hon bor i Sagerska palatset.
Oh, där vill jag också bo.
Ja.
Men det lär väl inte hända i första taget, va?
Nej, jag tror inte det. Vi får skicka ut det så här i radion. Ja, vi bor det. Gärna i Sagerska palatset.
Men då har man så nära till operan, det är ju en av fördelarna.
Ja. Hon hade nära till operan och hon fick den här idén då tydligen om Orfeus-statyn som hade kommit upp bara några år tidigare. Och så gör hon ett spex, en välgörenhetsgrej.
Mm.
Och sen råkar ballettmästaren på Kungliga Operan vara där och tyckte att det här var ju en jättebra idé att göra riktig ballett av. Och tog kontakt med Rosenberg och sen så har vi den här musiken. Mm. Det är häftigt. Nu har Orfeus blivit desperat. Han letar och letar och han har bara den här natten på sig. Mm. Snart kommer solen gå upp och då kommer han vara staty igen. Men, vad just händer
det.
Nu?
Ja, nu, det är nu vi kom. Nu blir det metaopera på riktigt här. För nu kommer ju Orfeus till operan. Och vad händer där? Jo, man spelar ju Glucks berömda opera Orfeus och Eurydike.
Vilken tur!
Ja, vilken tur! Det är fantastiskt. Och Orfeus tror då att han får syn på sin älskade och stormar in på scenen och ska ta med sig henne därifrån, tänker han.
Jag önskar att ni som lyssnar hade sett Johans smygande steg här i studion.
Ja, jag lever mig in så ja. I Orfeus förehavanden här.
Ja, alltså
runt.
Berätta nu, vad gjorde han?
Ja, han rusar in på scenen och tar med sig sin Eurydike där ifrån scenen.
Ja.
Men alltså, då är ju frågan om, bara för att han har hittat en sångerska som sjunger rollen som Eurydike, mm. är det den Eurydike han söker?
Det
undrar man ju faktiskt.
Ja.
Och här i balletten så beskrivs hon ju som en dam. Mm. Man ser ju verkligen en opera primadonna framför sig. Liksom. Kanske inte den Eurydike vi någonstans föreställer oss så.
Utan en med kraftfull röst och...
Ja. Birgit Nilsson tänker jag.
Ja.
Här, kanske.
Men tar han henne liksom... bär han ut henne som någon sorts grottman här, eller?
Ja, jag vet inte hur tydliga anvisningarna är för det där, men han får ju henne med, tar henne med sig ut i alla fall.
Mm.
Så är det ju.
Mm.
Och hon är väl skeptisk
ja,
till att börja med.
Det kan man ju förstå, hon står ja. Ju, hon sjunger där liksom.
Ja, visst.
Ja, men Orfeus drar med sin älskade Eurydike, eller vem hon nu är, därifrån. Bort från operan, de hamnar på en nattklubb och där finns det, åtminstone enligt programbladen, cocktailflickor.
Det är Stockholm på 30-talet det här.
Och så finns det dans och en bartender.
Ja, och det är också förstås då här som Rosenberg helt ogenerat kan flirta med tidens populärmusik.
Mm.
Och sen vad mer är skulle jag säga att han... Här, det finns ett avsnitt här som heter Tidens rytm och det är precis vad titeln säger för något. För här hör vi liksom Stockholm 1930-tal, man hör någonting som man kanske hör på, mer på biograferna vid den här tiden. Det låter väldigt mycket Hollywood, det låter mycket USA, det låter Gershwin och det pulserar av liv.
Ja, vad härligt.
Det är härligt och det är väldigt urbant. Det här är storstaden och det är tidens rytm. Och det finns ju, han använder ju i orkestern här det som kallas temple blocks, alltså en slags träbitar med hål i som man spelar på.
Mm.
Det finns piano i orkestern också, mycket av det som ger den här rytmiska aktiviteten till det hela. Ja. Liksom så. Ett koncentrat av 1930-talet.
Men den här tidens rytm, den här delen,
ja,
den inleder väl den här sviten som sen just blir populär
det
också?
Precis, som länge var ett väldigt vanligt konsertstycke,
mm,
som ju är typ 12 minuter ur en ballett som är över en timme lång. Men det är några av de här dansscenerna då.
Och i den här sviten, så en av de danserna är ju bartenderns dans.
Ja, den stack. Bartendern, känner man.
Är det synd om honom?
Ja, jag vet inte, men han verkar ju vara en plågad... Han är en gestaltning av den plågade moderna mannen, tycker det känns som.
Gud, vad intressant. Det måste vi lyssna på. Är det här du lyssnar på hemma när du känner dig plågad?
Ja, jag identifierar mig med den här bartendern. Nej, men det här är ju också underbar musik och det här är också lite, fångar upp lite någon slags jazzkänsla i trombonen här.
Verkligen.
Som spelar med sordin, som dämpar klangen och blir ännu mer nasalt på något sätt.
Mm.
Men jag ser en ganska ensam bartender framför mig som har mer problem med sig själv just i den här scenen än med sin omgivning,
mm,
med kunder och sånt.
Mm.
De kommer ju. Det
jag
finns
tänker
ju
mig att han liksom håller på och gör lite olika drinkar, mm, och samtidigt känner att han på något sätt har lång näsa. Jag vet inte om det är det där.
Ja,
om det är
det
där.
Ja, glissando.
Så efter det här så blir det ju ett slagsmål.
Mm.
Det kommer någon svartsjuk, en tjock man som det beskrivs,
ja,
som vill ha Eurydike som Orpheus har dragit med sig. Och
just
så
det.
Börjar han bråka och sen så lyckas Orpheus snå med henne.
Ja, han är bra på det där.
Tydligen.
Mm.
Men hur ofta spelar man det här då? Alltså...
Alldeles för sällan skulle jag säga faktiskt.
Ja.
Alltså den kompletta balletten är ju en underbar skapelse som har så mycket fantasi och humor. Det skulle vara kul att se den på scen. Och nu för tiden så hör man ju även den här en gång så populära danssviten rätt så sällan. Så att det, jag tycker det här, jag vill gärna påminna om att den här musiken finns.
Vi slår ett slag,
slår
för
ett
den här
slag
musiken
för
nu.
Vi slår ett slag för Orpheus i stan.
Ja.
Så är det.
Okej, nu börjar solen gå upp. Vi står utanför konserthuset igen och snart kommer Orpheus att stelna till staty.
Oj.
Ja, det är läskigt nu.
Mm.
Orpheus försöker övertyga Eurydike, eller kvinnan som kanske är Eurydike, att hon ska kliva upp på sockeln tillsammans med honom och bli staty.
Vilken grej.
Ja, men...
Då flyr hon.
Ja, hon flyr.
Hon vill ju inte bli staty, va?
Nej, tydligen inte. Och man vet väl inte riktigt heller var ens Eurydike han...
Nej, det är högst oklart, måste man säga. Jag tror kanske ändå att det är det, på något sätt faktiskt.
Mm.
men hon förstår att den här tillvaron som staty, den är inte för mig.
Nej, det kan man ju förstå. Hur slutar det alltihopa då? Alltså musikaliskt?
Ja, men det är som att vi återvänder till den här inledande Hötorgskänslan att, med folkmyller och så. Och så är faktiskt sagan slut, förstår man.
Mm.
Och allt är som vanligt igen.
Mm. Så vilken inspelning har vi lyssnat på idag?
Ja, passande nog så har vi faktiskt lyssnat på den orkester som bor till vardags i Stockholms konserthus, nämligen Kungliga Filharmonikerna, som har gjort hela balletten komplett under ledning av Beethoven Andersson. Fantastisk skiva faktiskt.
Mm. Den är väldigt cool också, man ser hans ansikte, Orfeus.
Ja, på omslaget, ja. Ja, visst.
Det är inte Tommy Anderssons.
Det skulle vara cool då också. Men...
säkert.
Ja, men nej, det är Orfeus vi pratar om då, ja.
Mm. Ja, men han är så där koncentrerad, alltså. Ja. Väldigt fin bild,
tycker det är det.
Mm. Nästa gång som jag är på Hötorget, då ska jag titta upp på den där statyn och försöka se det ansiktet.
Håller med dig, jag ska titta mer närgånget. Alltså det är sådär, när man är där ofta, jag går på konsert och det är inte alltid man blir liksom lite hemmablind, va? Och det kan man ändra på. Nästa gång kommer jag titta noggrant på Orfeus-statyn.
Tack för idag, Johan.
Tack, Lolo.
Och tack ni som har lyssnat på oss. Vår producent heter Jonna Spik och om du vill så kan du gå in i appen Sveriges Radio och leta upp Mästerverken och trycka på hjärtat. För då kommer du få en påminnelse nästa gång det kommer ett mästerverk. Vi hörs!
Det
gör
vi!
Ha det så bra allihop! Hej då!
Hej då!